jävligt det här. Arvid, precis, heter jag, som du sa. Ungdomsledare här i församlingen. Jag är en kille som gillar musik, gillar Gud, jag gillar idrott, att sporta, hålla på och hitta på grejer. Jag gillar att vara igång, och nu när sommaren kommer och vädret bättre, så en sak jag tycker är väldigt kul att göra, att klättra. Jag är inte särskilt bra på det. Jag klättrar inte på så här coola stora väggar med minigrepp. Ni vet, ibland ser man proffsklättrare och de typ hugger med två pekfingrar så här. Ja, det är inte två pekfingrar, men ni förstår. Och håller fast hela sin vikt och lyckas dra sig upp på något sätt. Sån klättrar inte jag. Jag gillar att klättra i enkla träd eller i så här bumlingar där man har stora saker att greppa i och ta tag i. Men när man klättrar så är det så. Jag känner några klättrare och de brukar ge det här som tips. Så kan man ha en stor klättervägg framför sig eller ett stort träd eller vad man än vill klättra upp på. En stor byggnad om man ska vara lite busig. Och då kan det kännas väldigt överväldigande. Alltså något högt, något stort, jag ska ta mig till toppen och det där. Hur ska det där gå till? Och ett tankesätt som klättrare använder sig av ofta är att man inte fokuserar långt bort från där man är, utan att man fokuserar på precis just där man är och liksom där man håller. Grenen jag håller i här eller klippfästet som jag håller i här, och sen vad jag ska göra för nästa liksom flytt och grepp. Så är det inte i alla sporter. I vissa sporter, liksom i löpning brukar man snacka om att man ska titta framåt så att man liksom har en ett gott löpsteg ditåt. Och så här, kör man bil så ska man inte titta precis framför bilen. Men i klättring, då tar man liksom ett steg i taget. För det kan bli lite obehagligt, titta så långt upp och så här, hur ska jag ta mig dit? Utan då fokuserar man nästa grepp här, nästa fotsteg där, och så en sak i taget. Och då har man det lugnet. Man behöver inte tänka, oj där uppe ser det svårt ut. Utan man ser, här kan jag ta. Här kan jag ta. Där kan jag fortsätta. Så man fokuserar ett steg i taget och sakta men säkert tar man sig uppåt. Och sen är man på toppen. Och varför berättar jag om hur man klättrar? Egentligen kan man ju fråga sig nu då. I Saltaren, kapitel 119, eller psalm 119, vers 105, står det: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och psalmisten i denna syftar ju till Gud. Guds ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och jag vet inte om någon av er har använt en lykta någon gång. Men lyktor lyser inte superlångt. Det är liksom inte helljus på en långtradare som man blir totalbländad av när man möter på motorvägen. Utan en lykta, den lyser kanske någon meter eller två. Lite försiktigt. Och jag tycker den bilden är lite bra, för jag tror att när vi lever med Jesus och lever med Gud och vill låta oss ledas av Gud och se vart vi är på väg, så kanske inte Gud alltid ger oss liksom helljuset flera kilometer fram. Jag tror att Gud kan göra det om Gud vill. Och man kan få liksom en insikt om långt. Men om man ska läsa efter salmen så är inte Guds ord något helljus, utan det är en lykta på vår stig. Den lyser liksom för nästa steg. Och när man tagit det steget, då kan man se vad nästa steg ska tas. Sen ser man stigen, nu svängde den lite, och då följer man lyktan dit. Man får liksom följa steg för steg. Och jag tror att, precis som en lykta lyser upp lite av stigen, och som man ska ta ett steg i taget när man klättrar, så kan vi också tänka enkla små steg från där vi är just nu för att vandra med Gud och låta oss ledas av Gud. Gud har ju en plan för våra liv. Och jag tror det är det bästa valet man kan göra, att försöka liksom följa den planen. Men det kanske inte går att se liksom vart den planen kommer sluta. Men man kan nog se, vad kan jag göra idag? Vem kan jag bekräfta? Vem kan jag se? Vem kan jag möta? Hur kan jag älska Gud och älska människor idag? I små steg. Och sen tar jag det steget. Jag låter Gud leda mig i en konversation med en person. Och sen har jag tagit ett steg med Gud. Sen låter jag Gud leda mig till att vara givmild mot någon annan. Då har Gud lett mig i det steget. Och sen leder liksom Gud vidare. Precis som när man klättrar eller går med en lykta, så kan vi liksom få låta oss leda så Gud små steg för att följa stigen. Låta Gud guida våra enkla steg i vardagen. Så kommer vi nå det där höga målet till slut, vad det än må vara för Guds plan för våra liv. Men det var en tanke och något jag har funderat mycket på senaste i min bibelläsning och bön. Så det var det. Guds ledning, små steg.
Tack Arvid, det var jättebra. Jag tänkte som så här, att förutom då scoutledare och lite andra saker som man typ är, så är jag också ambassadör för någonting som heter Open Doors i Sverige. Är det någon som har talat om organisationen Open Doors? Det är en internationell missions- och människorättsorganisation. Och den får mitt hjärta att brinna. Lyssna på detta. När en pastor från Egypten fick frågan hur vi ska be för våra förföljda syskon, svarade han: snälla, be inte för oss, be med oss. Om ni ber för oss, då kommer ni att be om fel saker. Ni kommer att be att kyrkan ska vara trygg. Ni kommer att be att förföljelsen ska upphöra. Själva ber vi inte om dessa saker. Vi ber Gud om frälsning för vår nation. Vi ber att han ska föra miljontals muslimer till Kristus. Vi ber att vi ska vara djärva och tydliga när vi delar vår tro med muslimer. Och när den oundvikliga förföljelsen kommer, ber vi att vi inte ska fly utan vara trogna, även om förföljelsen kommer att kosta oss livet. För det kommer att bli en kraftig motreaktion från landets fundamentalister när många muslimer vänder sig till Kristus.
Wow. Wow.
Så jag har ett gäng såna här med mig. Den som vill, och ifall det är ok för pastorn och andra här, så lägger jag dem här borta någonstans. Ta gärna en sån här. Ta med dem hem och titta på den, en böneguide. Här har ni de 50 länderna som är de som utstår just nu, enligt vad man bedömer, den förföljelsen, den värsta förföljelsen i världen. 50 länder, och beroende på hur man räknar så består världen av 195 länder. En fjärdedel av jordens länder är förföljda. Så att det kan kosta dem huvudet. Så att det kan kosta dem tortyr, fängelse, böter. Och vilka böner som de har, du vet. De ber att de ska få vara trogna. Inte att det ska upphöra. De blir skarpa i förföljelsen. Så. Hebreerbrevet 12:2 så står det att ha blicken fäst på Jesus. Ha blicken fäst på Jesus. Det är någonting som talar till mig hela tiden, hela tiden. Och där beskriver han då, Arvid, om det här loppet där man ska vara uthållig. Uthållig, blicken fäst på Jesus och uppåt framåt. Va? Till skillnad från att klättra på, jag klättrar också på klippan. Klippan med stort K, eller hur? Jesus. Så blicken fäst på Jesus. Söka honom. Jag vill att det första som kommer från mitt hjärta på morgonen är god morgon Herre. Och det sista innan jag går och lägger mig ska vara jag prisar dig allhärskare och skapare. Där. Och däremellan under dagen så vill jag, som det står i Hebreerbrevet 12, tänka på honom. Jag vill tänka på honom. Jag vill vara vaken. Det säger Jesus om och om igen i evangelierna. Var vaken. Lyft blicken. Var vaken. Spänn bältet runt livet. Vilket är en bild på var förberedd. Jag har ju profetians bok här. Eller hur? Jag vill kunna se med öppna ögon. Jag vill inte ha grumliga ögon. Jag vill inte reagera på någonting som har hänt. Jag vill agera på något som kommer att hända. Jag vill beväpna mig med Kristi sinne. Och i Romarbrevet 12 så vill jag bli metamorfo. Jag vill bli förvandlad så att jag kan avgöra vad som är Guds vilja. Det är så mycket jag vill, men jag är människa, så det är inte alltid att det blir så. Och vet ni, när inte jag gör det, så är Jesus ändå med mig. Han är med mig och han är med er. Jag misslyckas och han lyckas. Och det har funnits en period i mitt liv som jag vet inte, men jag tappade blicken på Jesus. Jag tappade fokuseringen. Och det är bara hans nåd som drog mig tillbaka. För att han av någon anledning vill ha mig på vägen. Jag tackar honom för det. Så ja, vad ska jag säga egentligen då? För du vill jag ska säga någonting här. Jag är tacksam. Jag är tacksam att vi har en sån herre som hjälper oss fast vi misslyckas. Så. Och jag säger det mycket. Jag vill söka. Jag vill vara vaken. Jag vill vara förberedd. Jag vill vara efter Herren. Jag vill gå på vägen. Men jag lever mitt liv som är den här filmen. Jag är inte huvudrollsinnehavare i den här filmen. Kristus är huvudrollsinnehavare i min film. Jag har blott en biroll. En liten biroll. Så. Hans namn ska lyftas upp. Han ska ha all ära. I evighetens evighet. Amen.
Ni hör mig. När jag fick den här uppgiften tänkte jag, och jag har varit med om mycket underbara grejer med Jesus i mitt förra liv, innan jag flyttade tillbaka till Sverige. Alltså jag har varit med om så mycket. Så frågade jag, men vad ska jag berätta nu då? Det är inget speciellt som har hänt på sistone. Och då fick jag en påminnelse om att läsa igenom min tacksamhetslista som jag började på för något år sedan. För att liksom och då började jag läsa och tänkte, oj, hur kunde jag glömma det här? Han har gjort så himla mycket även det här året. Så jag kommer faktiskt bara berätta om det som hänt på sistone. Och kanske något annat tillfälle kommer vad gäller det andra. Men han påminner mig om att på hur många otal jag sett Gud vänder allt till det goda för de som älskar honom. Och då påminner han mig. Det var, för då hade jag redan glömt. Förra året var jag utmattad. Jag orkade inte med någonting på helgerna, även innan jag blev utmattad. Och jag tyckte ingenting hände i mitt liv. Men vad som hände i vardagen var att istället för att en arbetsgivare ska stödja en, så fick jag en arbetsgivare som försökte krossa mig. Och i den situationen var det några kristna som sa, men du ska bara ge upp det, ta ett lättare jobb. Och de erbjöd mig något annat jobb. Och jag bara bad över det, gav upp det och så upplevde jag, nej, du ska vara kvar där du är. Du ska hålla positionen. Men jag är ju livrädd. Nej, jag är med dig. Och då fick jag vara med om flera tillfällen där man hade möten, där man försökte krossa mig. Och jag sa till Gud bara, du får använda min mun, lägg orden i min mun. Och varje gång blev jag förundrad över, wow, vilka smarta svar jag gav där. Det var inte jag. Det är Jesus liksom. Försökte krossa mig. Det gick inte. Jag behöll lugnet. Jag är annars en väldigt passionerad varelse som lätt får upp känslorna. Det var superlugn. De kunde inte. Och det, liksom, han lät mig överkomma fienden. I vardagen. I det här lilla. Så det är så intressant det som berättades nyss. Det här med steg för steg. Exakt det. De här små stegen gör ju att man vandrar med Gud. Det är ju inte det här stora hoppet. Utan de här små steg för steg så vandrar man med honom. För man tar varje steg med honom. Varje sånt möte kändes det som att jag kommer gå under. Jag känner mig redan krossad. Och så vände han det till seger. Och jag fick, det var en av dem som verkligen var en bully. Vi har coachingmöten på jobbet. Jag kallade det för mobbingmöten. Det var en sån här bully. Och han har sån respekt för mig nu. För att jag hatar inte honom. Jag älskar honom. Därför att jag har Jesu kärlek i mig. Så att, så det ville jag liksom, att han påminner mig om. Så, kan jag verkligen rekommendera om ni inte redan gör det. Att skriva ner varenda litet tacksägelseämne. Alltså varje gång Gud har vänt någonting jag var rädd för till något gott. Eller något ont till något gott. Eller där han har löst någonting som jag var orolig över. Och så får man repetera det så att man börjar tänka lite bättre. Men det ska jag säga. Till och med att jag fick det här negativa att gå bli utmattad. Jag fick så mycket genom arbete. Det var något hemskt som min chef gjorde som gjorde att jag fick gå till arbetshälsan. Och det blev ju jättepositivt för mig för att det hjälpte mig att ha en helt annan inställning till jobbet framöver. Inte ge pärlorna till svinen. För det är det. De investerar för mycket i den här världen. Så där fick jag en jättefin. Det var också positivt. Och sen så och så kom det till mig också det andra. Att jag kan det bara på engelska. To those who overcome. De som överkom was given the crown of life. Att Gud ger oss att vi överkommer det onda. Att vi överkommer även det vi själva kämpar med. Och att vi får livets krona. Det är någon form av segerkrans vi har vunnit. Vi har klättrat där berget. Gjort det där loppet. Tack vare att vi tog varje steg med honom. Jag kan berätta ett lite i samma anda, samma tanke då. Det var en gång, det var tidigare, mitt mer äventyrliga liv. Så det var en chef som var på mig jättemycket. Och då hade jag fått till mig att det enda, jag tyckte det var så meningslöst, det här måste lösas. Men jag fick till mig från Gud att det enda som har någon mening i verkligheten, eller i evigheten, vilket är den sanna verkligheten, det är att jag gör Guds vilja just den stunden. Jag behöver inte lösa problemet. Jag ska göra Guds vilja i den stunden. Så jag hade en sån här chef som var på mig. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag sänkte huvudet och bara bad. Gud, vad ska jag göra nu? Alltså, vad vill du att jag ska göra? Och medan jag bad så blev chefen jätterädd helt plötsligt. Gick baklänges och föll över sitt eget bord. Alltså skrivbord var längre bort. Och bad mig snälla lämna stället. Jag bara, ja, det gör jag jättegärna. Men det var helt otroligt. Så till och med sådana mirakulösa grejer händer när man i det enkla bara bad Gud. Okej, Gud, vad vill du att jag ska göra nu? Jag har ingen lösning. Så i alla fall. Så Gud vände alltid det goda för de som älskar honom. Och att de som överkom fick livets krona via de här segrarna. Tack vare Jesus. Det är helt fantastiskt. Sen tänkte jag bara, och det här berättar jag från ett år som jag kände att jag hade ingen sån här speciell häftig känsla som kristen. Jag tänker också att ett sätt att överkomma har varit att Gud har hjälpt mig att förlåta. Och han fick mig till att se hur ofantligt stort det är att förlåta. För då är det att man samarbetar med Jesus och det han gjorde på korset. Vilket har en kosmisk innebörd. Att varje gång vi förlåter så frigör vi hans skapelse för hans syften. Och det är också väldigt enormt. Alltså det handlar inte ens om mig. Det handlar om att när jag lämnar det till honom så kan han verka i den människans liv på ett helt annat sätt än om jag håller den människan fast. Och det var det jag hade att säga just nu. Tack.
Tack så mycket, Rella.